Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex. Eller, jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer. Ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna.
I veckans avsnitt så har vi pratat om huruvida vi tror på ödet.
Ja, eller inte. Och det, oh, gud vad intressant det var. Vi har inte pratat om det.
Nej.
Och vi har också pratat om kontroll. Om Robin vill ha inre eller yttre kontroll.
Ja, eller om du vill ha inre.
Eller om jag vill ha inre eller yttre.
Blanda inte in mig i vår relation. Vi har också fått ett jättebra lyssnarbrev som vi spenderar en hel del tid att prata om vad man har för ansvar när man
mega
är slut.
Mega fint brev.
Mm.
Det var, ja, och sen tänker jag, det är också högt och lågt i det här. Kan vi bara meddela det? Det tror vi på ödet. Det handlar om hur man gör slut.
Ja.
Och sen även så avslutar ju då med...
Lite kåthet.
Bara, måste man knulla när man är kåt? Det
måste man.
Och sen tror jag vi bara, vi tycker olika. Visst är det konstigt? Man bara, en va? Basic liten fråga som bara, nej då är vi ovänner i det. Så bara, så häng med på det lilla äventyret hörni. Ja.
Ja. Jag har så liten mun, det kommer inte ut så mycket ur den.
Men det kom in desto mer.
Hej och välkomna till Bögministeriet. Jag sitter här med hororna.
Ja.
Micke Kasanovic.
Ja.
Ja.
Och Anton Renström.
Hej.
Sa jag vad jag hette?
Nej. Robin Olsson.
Ja. Nu vet alla.
Nu vet alla. Det var ingen som visste innan.
Nej.
Vem är han?
Vem är den här ljusesfrämlingen?
Ja. Med blyget midde.
Ja, med en väldigt framåtlutad röst.
Ja.
Vi pratade precis om att men du vet, man ska sätta, innan vi börjar här så sitter vi och vi testar ljud och sen så ja, men man bara, men och så tog jag upp att Micke pratar liksom in i sitt eget huvud. Han pratar, alltså han har en mörk röst, men det är också typ det är som man måste sätta egentligen mikrofonen på hans baksida huvud. Det är som att man ska ljudsätta hans fontanell snarare än läppområdet, medan liksom jag kanske är lite mer i läppområdet. Ja. Välkomna i alla fall till ett nytt avsnitt med den här framåtlutade härliga podcasten.
Ja.
Så pigga, druckit 2 glas vin var.
Ja.
Mm. Röda tänder har vi också.
Det kommer bli fantastiskt.
Mm. Kyss mig. Hur mår du, Anton? Hur mår du, Anton?
Jo, men jag mår bra.
Och du
världens mest spårintervjuade person.
Ja, exakt, jag vill inte prata.
Nej, men det är också så här, hur mår man? Vad fan, hur mår man?
Men berätta något intressant om
exakt
dig själv.
Exakt.
Säg något kul. Ta ett initiativ.
Ja, jag tar ett initiativ och säger det, att det är fantastiskt.
Ja.
Jag tycker att livet är superhärligt just nu.
Vad härligt. Varför är det när var det inte härligt och vad har hänt sen däremellan?
Ja, men jag tycker inte att livet är så himla härligt när det går för fort och när jag inte har kontroll på saker. Just nu känner jag att jag har kontroll på mitt liv i väldigt många faser. Jag har kontroll på mitt jobb, jag har kontroll på mitt privatliv och jag har några resor planerade. Alltså lite så här att det finns någon typ av struktur. För kanske ett halvår sedan hade jag inte så mycket resor planerade och inte så mycket så här kontroll på mitt nya jobb och inte så här jätteglad privat kanske. Så, men nu är jag i fas där. Och jag är ju en ordningsperson. Jag gillar ju ordning och reda. Jag tycker också om att veta att okej, nu ska jag åka till Tallinn nästa helg och sen ska jag göra det här och sen där, 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 där. Det betyder mycket för mig.
Men skulle du säga att det här, det är behovet av att kontrollera olika aspekter, skulle alla i din omgivning säga att det är positivt? Alla,
nej.
Det var en stor fråga.
Bara, vilka är alla? Nej.
Skulle få kolla med om att det är en att det är positivt att du har den.
Positivt för mig eller positivt för dem?
För dig, att du vill ha det.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att många skulle säga att det är bra också att jag inte har den kontrollen. För att jag kanske blir mer levande av att inte ha det. Men personligen mår jag så mycket bättre av att ha den kontrollen.
Men visst är det roligt ändå, för när man får, alltså, jag tror att man, jag blir oftast anklagad för att ha kontrollbehov. Men också typ, alltså, att jag har kontrollbehov, det är ju att jag hanterar mig själv. Alltså, har folk, ni har ingen aning om vad jag skulle, hur jag skulle vara om inte jag hade kontrollbehov. Jag är ju fullkomligt tokig.
Bindgalen.
Jag är bindgalen. Så jag menar, om inte jag har kontrollbehov, det innebär för att det finns väldigt mycket att kontrollera.
Men jag kontrollerar inte mig själv, jag kontrollerar omgivning.
Ja, just det.
Så det är det som skiljer. Mm. Du kontrollerar dig själv för att folk inte ska bli...
Just det, vad intressant!
Jag kontrollerar ju andra.
Ja, just det. Gud, vad härligt det låter. Nej, men gud, jag har inte ens tänkt på det. Det är verkligen sant. Du har kontroll, det yttre ska du hantera. Och jag hanterar det inre och låter allt yttre förfalla. Micke, du är en av de saker jag låter förfalla.
Ja, nej, men jag mår bra. Ja, men jag, idag så var jag med om någonting konstigt. Jag fick två stycken brev. Man har ju, jag har sett digital brevlåda från Kivra. Och så får jag två brev och bara kreditupplysning. Jag bara, jag har inte köpt något eller gjort någonting. Och då är det liksom så här, Jula och mobiloperatören 3. Och jag var två stycken ID-kapning. Liksom. Ja. Så jag ringer dem och bägge två. Jag har ingen aning varför det har hänt. Jag bara, lite dålig kontroll. Men, och sen så, men då så hittade de på 3 att det var någon butik i någon liten stad, typ Alvesta. Ja, men du vet, som de hade. Så jag ringde till den butiken och han bara, jo, nej, men jag minns vad det här var. Det var någon snubbe som var inne med en jättekonstig legitimation. Så vi bad honom komma tillbaka med sitt pass. Och det gjorde han inte. Jag bara, men vänta nu. Hur kan ni göra en kreditupplysning på en person som ni inte har fastställt identiteten på?
Mm. Nej, men du, vi vet, tar en random person.
Nej, nej, men alltså, så att han hade uppenbarligen mitt namn och mitt personnummer på sitt liksom fejkade lägg. Ja, men jag kommer inte ihåg vilken stad.
Nej, men vad gjorde du där då?
Kom in,
kom in en liten konstig person. Jag bara, ja, det är såklart. Det var bara
med,
du som glömde.
Med skägg.
Ja, det var,
och pratade i svalget.
Ja. Det var, men det blev lite av en chock för mig. För att jag tänker så här, men kreditupplysningssystemet i Sverige funkar ju ändå ganska bra tycker jag. Men i det här fallet så har man alltså överhuvudtaget inte gjort någon koll. Och dessutom sett att han har ett konstigt lägg och ändå gjort en kreditupplysning.
Men vad menar man med konstigt lägg? Vad är ett konstigt
lägg? Ja, nej, det undrar jag också vad det innebär.
Alltså att det var någon som hade suttit med en liten knappnål och ändrat födelse.
Nej, men det kan inte vara mitt för att jag har inte tappat det. Nej, tappat
det fattar jag också. Men jag menar så här, om man står i butik och säger den här passet eller det här körkortet, det är lite konstigt.
Fast det är
vad är konstigt? Antingen är det korrekt eller så är det inte
korrekt. Men exakt.
Fast det är ännu roligare att tänka så här, typ, om du inte har tappat en lägg eller ett pass, någon har suttit med liksom någon form av utkast till fake lägg och bara, vad ska jag heta?
Mikael.
Var ska jag? Vilken identitet ska jag nu ta mig? Så antingen har personen vetat att du existerar och liksom försökt vara dig, eller bara randomly. Bara det mest absurda namnet.
Det är ju så, det är ju som en skräckfilm. Det är någon som vill vara dig. Det är någon som har tagit din identitet. Du är en stalker. Det är någon som vill vara dig.
Okej, nu lade du till en helt ny dimension. Jag var så här, jag vet inte om jag ska känna mig smickrad eller våldsförd på. Nu
nej,
bara,
smickrad.
Ända tills jag blir hittad i
vi lämnar Micke den här kåta och rädda känslan och tar en jävla jingel.
Åh, herregud.
Herregud. Ja, och jag mår bra.
Men det var ingen som brydde sig.
Nej, jag har inget att berätta. Så det är helt hoppade där. Men ja, vi har ju en app som heter Slack som vi lägger upp liksom vad vi ska prata om. Så sa Micke förut, du skrev upp något så bra här en dag. Jag bara, just det, jag minns det exakt på pricken tidpunkt.
Robin skrev ner det och glömde det. Han hade ingen aning vad jag pratade om.
Men också så här, varför jag är the king of post-its, för existerar inte. Du ska se mitt kontor, det är liksom täckt av post-its. Och även mina skärmar, alltså datorskärmar, är täckta av post-its. För det räcker liksom inte att det står digitalt, för om det inte finns i pappersform. Ja, i alla fall. Så jag glömde vad det var, men så kollade vi upp och då har jag skrivit... Ja, tror vi på ödet?
Mm.
Och om vi tror på ödet, har vi något exempel när det var viktigt? Och jag minns det här när jag skrev det, när jag läste så förstod jag vad det var. Men det är ju också det här att man säger ju, det är ju ett uttryck vi slänger oss med väldigt ofta. Alltså, det är ödet eller...
Det var meningen.
Mm. Och den grejen är ju så här, det finns ju så många lager på det här. Det är ett friskrivande av liksom våra egna handlingar som människor. Att det vi gör är satt i en större kontext. Att det är någon annan som har planen. Och det vi gör, det är ett friskrivande av att vi behöver inte ta ansvar för våra handlingar och liknande. Men det finns ju också något som handlar om tro och ett hopp om någonting mer. Och även så här, kanske tänker jag även mysteriet av saker vi inte vet och kan. Och kanske så har vi inte alla svar idag där det finns en lista i Veckorevyn till hur det ska bli ditt bästa jag. Alltså så här, och där man bara, det finns sanningar levereras. Så finns det liksom någonting i att Gud, jag tänkte på det här igår och idag hände det här. Mm. Eller om jag inte hade gått åt det hållet, hade inte träffat den här personen och mitt liv hade inte blivit så här. Så det är ju liksom ingången på en fråga som att om vi tror på ödet och om saker har en mening. Och jag tänker, vi behöver inte gå in i det stora makroperspektivet, utan tror vi att det var meningen att vissa saker hände oss och sånt. Så om vi börjar med den enkla frågan. Vad upplever ni när man säger tror du på ödet? Vad händer i era kroppar nu?
Ska jag börja?
Mm.
Jo, men alltså, jag får ju någon typ av... Alltså det är svårt att börja i mikro, för det är ju ändå makro som...
Mm.
Det finns ändå någon typ av tro. Och jag vill ju gärna tro på det här. Jag vill gärna att det ska finnas en högre makt. Jag vill gärna att det är någon som styr.
Mm.
Sen om det är Gud, Jesus eller Allah eller vem det är, det vet jag inte. Men jag vill gärna tro att det finns någon som manipulerar mitt liv. Jag vill inte bara så här att jag är en organism som befinner mig och stöter på andra och att det inte finns någon typ av förutbestämmelse. För att jag tycker mig ändå se vissa mönster och vissa tendenser i mitt liv som gör att jag får det bättre eller att jag gör bättre saker. Och då tänker jag, men det är klart att någon vill mig väl, och då kanske det är ödet.
Mm.
Det är kanske ödet som vill att jag ska gå åt ett visst håll eller gör att jag utmanar mig själv till en viss sak.
Så du, det känns ändå som en att man säger så här, tror du på ödet eller vad händer i dig då? Det känns som att det är någonting som är förankrat och kanske har ett någon form av klangutrymme i Anton att det finns ett öde och sånt. Så det känns inte jobbigt att tänka på
inte
det.
Inte alls. Snarare tryggt.
Alltså jag har ju en väldigt komplex relation till det här, för att fram till för några år sedan och fortfarande idag så är det liksom uttrycket ja, men det finns nog någon mening i det, eller det var meningen. Den enda som kan säga det för mig är någon som har varit med om något. Liksom ingen annan kan säga det till en. För att jag tänker att ja, men du vet, någon förlorar ett barn i en olycka. Du kan ju inte gå fram till den och säga det var mening. Alltså, du vet, eller bara tänka på det. Det är ju liksom, mening hittar man själv. Och det är ju närbesläktat, som du säger, så är det närbesläktat med det här med ödet. Och jag har ju helt enkelt varit så här, men vadå förutbestämt? Men nu måste jag ändå säga att jag tror att det är lite som i frivilliga. Vi har ett stort utrymme att röra oss inom, men det finns också gränser. Och
du är inne på någonting som så här, det finns gränser, för att i dagens samhälle så är vi blir matade med en tro om att du kan bli vad du vill. Du har alla möjligheter. I alla fall i västvärlden där vi har liksom resurser att drömma stort.
Ja.
Liksom, där vi har, det finns faktiskt möjlighet att vara, i alla fall narrativet blir du kan bli vad du vill.
Mm.
Sen kan det finnas jag lever i ett klassamhälle som gör men det narrativet finns. Så att det är så här, nu tappar jag train of thought. Skit i det. Ja, men,
så att, och saker som har fått mig att ifrågasätta det är delvis när jag var med om liksom det här uppvaknandet i stunden när jag bara fattade att jag vet ingenting. Jag vet ingenting ens någonting om mig själv. Mm. Alltså i den stunden, alltså, det är fortfarande så att alla mina minnen jag kan liksom, som jag kommer på, som liksom är meningsfulla, som är starka från 6 års ålder, pekar mot det ögonblicket. Mm. Så att jag tror att det ögonblicket var oundvikligt för mig. Sen när det hände och hur det hände, det var nog liksom up for decision. Men däremot så tror jag att jag hade inte kunnat undgå det. Det hade hänt förr eller senare.
Men det finns ju en, nu kommer jag på vad jag ska säga. Det finns ju en diskrepans emellan historien du kan bli och göra vad du vill och det finns någon som bestämmer.
Ja.
Det, någon annan som bestämmer. Du har inte kontroll, någon annan. Mm. Så att så det moderna berättelsen är det är upp till dig vad du blir och gör, medan liksom det som är rotat i historiskt och i religion är att någon annan tar hand om besluten kring människan. Du kan hänga med och göra ditt bästa, och där någonstans finns det, vad gör vi med det? Alltså, folk sitter och har båda historierna i sig och ska hantera det är inte hela. Jag är så himla cynisk ibland. Alltså jag är ju positiv. De flesta som träffar mig skulle säga att de möts alltid av ett leende. Mm. Jag är glad, jag hoppar fram. Hej, hej, hälsa på alla. Trevlig mot de flesta. Så. Men jag är, när det kommer till min syn på livet, jag är jättesynisk. Jag tror inte att människan är god. Jag tror inte någon här är god. Vi är assholes och sånt där. Men det betyder inte att man inte kan ha roligt eller vara trevlig under tiden. Mm. Så det är liksom inte en... Medan ödet är... Och jag tror inte heller på... Gud, jag tror inte på men något sånt där. Så att ödet hör ihop med just, alltså på ett sätt tror jag, tycker det känns, jag tycker att man blir lat. Alltså det var ödet.
Nej, men det får inte vara passivt.
Nej.
Det får inte vara passivt att man bara säger nej, men det var ödet som ville.
Men vad är det? Vad är ödet? Vad betyder det?
Jag tycker ödet är en förklaring till att man får en push i en viss typ av riktning, att man kan känna att man gör val i livet som kanske ibland inte är kloka, de kanske inte är bra, men att de faktiskt leder fram till någonting som blir gott eller som gör att du utvecklas som individ och att du lär dig någonting av det. Och kan inte det vara ödet då, som så här knuffar dig till det där felaktiga beslutet för att sen komma till det rätta beslutet för att få något positivt i slutändan? Jag menar, så här, det behöver ju inte vara att man så här bara går igenom livet och inte tänker själv. För jag menar, jag tänker och funderar jättemycket, men jag tror också att det finns en förutbestämmelse i vilka jag ska träffa, vilka människor jag ska umgås med och vad jag ska lära mig av dem och vad de ska lära sig av mig.
Men det här som jag blir så här, eller så är det bara för dum. Vi människor är för dumma först förstå att det handlar om så här, det finns inte ett öde. Du kommer träffa på de här, alltså chansen att du kommer träffa på 0 personer som lär dig någonting om dig själv eller som träffar på konstiga ställen som du, chansen att du aldrig skulle träffa de där, men du gör det ändå. Det handlar om matematik. Det handlar om så här, alltså förlåt mig att jag tar ner det så här.
Nej, men det tror
jag
också
då. Och att vi liksom är in lärda att vara individualister. Gud, min upplevelse här kring den här och mötet med den här andra personen som har också en individ.
Men här tror
i
du,
hela den här världen.
Här sätter
och
du
sen hände
på
det. Och hur kan det vara möjligt? Jo, för att det har hänt 100 miljoner gånger. Om vi tittar statistiskt sett, hur många gånger har du träffat någon på en plats där du inte trodde att du skulle träffa den? Och hur många, om du ställer den frågan till en massa andra människor, då har du gjort det likadant.
Jo, men jag tror att du har helt rätt.
Och vi är wowade över det.
Men då skulle jag kunna säga och översätta det som jag tror på, att det är en överlevnadsstrategi för mig.
Just det.
Det är ett sätt för mig att förhålla mig till mitt förhållande till att leva, att vara den personen jag är. Mm. Jag måste på något sätt förklara mig själv för att inte bli tokig i huvudet, att jag bara inte är någonting. Utan på det här sättet gör det att jag får en mening och att jag känner att det är viktigt att verka.
Men jag tänker också att det finns ju en annan aspekt, att det är, både hos mig, som jag har mött hos mig själv då när jag var som motståndare till det här med ödet. det är ju också någonting att, nej men vänta, ta, ingen annan bestämmer över mig. Det är jag som bestämmer. Kom inte här och säg att någon annan bestämmer. Men den fick ju, tron fick ju se en stöt. Jag lyssnade mycket på podcast och då hade en podcast en jättefascinerande historia om ett tvillingpar i USA som hade blivit separerade vid födseln.
Oh, jag minns den här.
Ena trodde att den andra hade dött och den andra visste inte varandra. Så liksom, de träffades när de var 38 tror jag, första gången på, tror jag, Johnny Carson show. Och det visar sig att så här, de hade bägge två haft två exfruar. En av dem var omgift igen, men de exfruarna hade samma namn. Så det är så här, om bägge två hette Peg. Och sen, de hade döpte sin hund. Det fanns liksom så många saker som var... Det är absurt.
Ja, fast det... Okay, men här håller inte jag med.
Nej, men jag menar inte...
Det är biologi. Förstår du? Att det kanske finns biologi. Vi kanske är genetiskt kodade. Det handlar om ödet i vår förklaring för saker som inte vi kan förklara. Vi förstår inte och kan inte förklara.
Men vi förstår
det
inte där heller, så att man skulle kunna säga att det är ett förutbestämt öde. De skulle träffa dem.
Ja. Vi ger gudar och liksom, och den här, vad vi nu då... ödet, vem som bestämmer det, någonting som är kanske så här, ah, men vet du vad, det finns kodat i att göra vissa val.
Men det är det jag menar, så att när jag har sett min bild, så ser jag, om man då pratar om öde eller liksom där, så handlar det mer om att vi har en, alltså vi har en historia med oss, och en historia som vi oftast inte är medvetna om, för den sitter i våra gener.
Eller i kulturen.
Och i kulturen såklart, alltså i den kulturella problemen, men också i genetiken. Vi har ju kommit på till exempel en sak, att vi har ju trott att det bara finns de här fyra generna G, A, T, C. Men det visar sig att hur DNA är vikt innehåller också information.
Nej, men precis.
Så att, och vi har inte ens börjat knäcka den koden. Nej. Så det är det jag menar, det kanske är så att vissa saker faktiskt, alltså att, eller att vi har en det finns, när du föds så är det så här, men det finns en väldigt stor sannolikhet att det här kommer hända, liksom, säg om 100 år, så kanske vi kommer kunna liksom...
Men nu försöker vi knäcka nöten. Alltså, ja. Är så här, jag tror man alltid så här, när man hamnar där i, det blir liksom, det blir så högt och lågt. Men sen tror jag att vi alla har varit med om situationer där man bara, hur är hela fridens namn? Det måste vara ödet. Har ni några sådana exempel?
Ja, det har jag. Jag 2012 11 så var jag i New York, och vi hamnade på en, jag träffade en kompis och hamnade på en takfest i Brooklyn, som jag kände ingen. Vi var tre personer som kände varandra. Och det slutar med att jag hela kvällen pratar med en britt som bor i USA. Alltså det är så supertrevligt, supertrevligt samtal. Och jag såg ju inte riktigt fram emot det här, för jag är inte så mycket minglig av mig med nya människor. Men det var supertrevligt samtal. Och sen så höll vi lite kontakten på Facebook och så, men vi träffades aldrig igen. Och sen då 2017 så la jag upp ett inlägg på Facebook liksom med jag inte visste vad jag skulle göra. Och han svarar, och liksom, helt plötsligt så blir... Alltså det var som om vår relation var menad, för det han svarade liksom gjorde, skapade massa saker i mig. Så vår resa har varit så sammanvävd sen dess att om han hör av sig till mig.
När ni träffades första gången så var han en random person, ja, på ett random sätt som var helt
oplanerat,
som var liksom, och som inte heller hade någon, fanns inget värde i det mötet egentligen, utöver att han var en trevlig person,
random.
Och sen så vid senare tillfälle så skrev
sex år senare
som då var svårt eller betydde något, ja, eller du behövde, där det var så här, du behövde hitta någonting,
ja,
och han gav dig
han
svaret
gav eller det, och sen så blir våra resor, så att vi har ju liksom bollat jättemycket det här med uppvaknanden och det svåra med dem. Vi har liksom kunnat och fått en relation på ett plan som är, ja, men det är en otroligt här, spirituell relation. Mm. Det finns liksom, vi pratar väldigt lite om saker som är, vi pratar väldigt mycket om upplevelsen. Mm.
Han fanns där när du behövde honom.
Så att, ja, eller så här, han gav mig också en knuff, så att liksom, jag tror att han accelererade lite min process och jag accelererade hans. Så det fanns ju någonting i vårt initiala möte som gjorde, för att när jag raderade Facebook, jag hade typ 2000 vänner. Jag på riktigt, jag hade ingen koll på 90% av dem. Men honom hade jag koll på.
Men det var intressant att smittskyddsinstitutet går så långt.
Det
är så många år för att hitta det och ändå hitta dem. Den är ju en sån grej som bara så här, ja, var det ödet eller var det så här att man bara så, alltså risken att få någon delar ens erfarenheter är ganska stor.
Ja.
För vi sitter och tänker att vi är individer och har unika upplevelser och det vi går igenom har ingen gjort förut. För det ligger så nära oss. Och hur kan någon ha gjort det? Men det gör folk, för vi är inte så jävla komplicerade.
Nej gud, vi är superenkla. Men jag kan också, när vi pratar om det här så får jag också en lite sån här aha-känsla när det kommer till att en känsla av att jag har levt tidigare. Jag kan ju ofta känna att jag har varit på vissa platser och att jag har genomlevt vissa saker. Och att jag tror ju att jag kommer att återfödas. Jag tror att jag kommer, min persona kommer att finnas på olika sätt genom tid. Och då tror jag att det kommer att korsas. Alltså de här personerna kommer att korsa varandra fram och tillbaka. Och det är då jag tror, när man träffar personer då som också har levt flera liv, när man känner, här känner jag igen någonting hos den här personen, för vi kanske har setts någon gång tidigare eller ska ses i ett annat liv. Och då får man någon typ av närhet till varandra.
Men jag förstår, och jag kan tänka, det du upplever, det är att min spegling av det, alltså som jag, för jag tror inte alls på ödet. Jag tror att det är random, och jag tror vi är oss själva, individen närmast, och vi ser, när vi blir förvånade över någonting så är det för vår oförståelse att förstå det stora sammanhanget eller se mönster och hur saker upprepas. Men det är till exempel när jag undervisar i på Hyper Island bland annat, och på i storytelling, och när jag var på Hyper så som är en väldigt processdriven utbildning, då skulle jag undervisa dem i liksom the art of storytelling, hur man berättar historier, som är liksom att på något sätt vara också i en process, bara lita på processen. Du har en process nu, här är din berättelse, du kommer på den, du ska berätta den, och i slutändan har du resultat, och det kommer innebära ångest. Så här, och att vara i det, och när man är i en processdriven utbildning som Hyper, det var ju att allt som alla kände var absolut mest relevant att prata om hela tiden. Fast noll egentligen så här, typ, alltså, även om processdrivet var det så här, jag är i den här stunden av processen, jag måste prata om det.
Ja.
Jag tror så här, och det är min spegling, som jag märkte då, att jag har väldigt lite kanske kreativ ångest så sett. Jag kan ha ångest av beslut och sånt, men jag litar ganska mycket på att i slutändan så löser det sig och att det kommer komma fram. Och jag tänker att det är min, jag tror det är min inriktning i livet också. Jag litar på processen. Och så här, när jag känner att det här måste vara ödet, så tänker jag att men jag vet bättre än så. Förlåt. Jag vet bättre än så.
Jag
förstår att det är min upplevelse. Jag upplever nu att det här är ödet. Men jag vet att det inte är ödet, för det finns inte.
Men jag ska också nyansera mig.
Låter det hemskt?
Nej, men jag tänker att det är också så stort, som när man pratar om ödet så kan man, som du säger, man kan prata om att det är någonting förutbestämt. Jag tror, så här, för mig så är det inte, rör det sig inte om absoluta, utan det handlar om en potential, en chans. Vissa saker är det 100% chans för att det ska hända. Så här, döden, 100% chans, kommer drabba oss alla. Och sen så finns det mer eller mindre chans. Men jag tror att vi också är en del av något större. Jag vet inte om ni har läst Alkemisten av Paulo Coelho.
Jag har gått, det är min absoluta hatbok.
Jag har gått den så mycket.
Ja. Och jag har gått igenom flera faser. Första gången jag läste den så gillade jag den, sen hatade jag den under en period, och nu
läser man inte en jävla bok igen.
Jo,
då bränner man.
Men anledningen till att jag läste den var bara för att jag var så fascinerad över att jag hatade den så mycket, för att det var en av de få böcker som jag på riktigt hade läst klart och ändå kände så här.
Och det här är ändå en bok som gemene man älskar.
Ja. Kan vi göra en lista på ligg du hatade jättemycket, så kan du ligga med den igen. Ja. Den där logiken, ta den in i resten av ditt liv, för helvete.
Jag kanske inte skulle lära mig lika
mycket. Men då är inte livet då som en genuppsättning bara, att det är bara
det du fick mig att tänka på, det är att som han pratade om, så om du vill något tillräckligt mycket så kommer universum. Jag tror inte att det är universum som verkar för dig. Jag tror att om du är en schysst person och du vill något, och om du är en trevlig person, så kommer du att få hjälp av andra att uppnå ditt mål.
Men det är ju som att prata med någon som är dum i huvudet. Ja, det är väl klart. Alltså, vad är det? Förlåt, det här är hela min grej med Alkemisten. Bara, var snäll, så är andra snälla. Ja, men det vet vi väl!
Fast samtidigt,
don't bore me, man.
Nej, men förlåt, men samtidigt kolla på samhället vi lever i. Vad är en bristvara? Att vara snäll mot varandra.
Jag vill säga inte att vi ska sluta berätta historier om snällhet. Jag säger bara att jag väntar en hel jävla ökenresa. Han gick och bara, va? Men man bara, och sen så bara, men vänta, det kan inte vara det här du har. Men, nej.
Nej, jag menar,
det är ju väldigt liksom, många som
jag fattar.
Alltså han har ju skrivit andra böcker som jag försökte mig på. Som var typ så här, skäl inte.
Nej.
Du måste
skoja.
Du måste sluta skriva.
Men tänk så många som har gjort sig så bra karriärer på den här typen av verksamhet. Mia Törnblom. Men alla där självhjälpsböckerna kommer ju därifrån.
Nej, men,
om du ser
på någon,
om du
men grejen är att, exakt, så jag menar, så jag tror att Paulo Coelho är ingen bra författare. Nej. Han representerar ett behov som samtidigt.
Ja, nej, och jag säger det, jag säger inte att den boken är bra, men den, jag börjar tänka, men varför finns det någonting ändå här i som får mig att känna att min inställning har varit fel?
Jo, du fick ju ett låtsasvar.
Nej, men
var
nej,
snäll.
Men det händer på andra plan. Du vet, det händer så här, jag tror att vi är inte medvetna om det, men vi är en del av ett globalt medvetande. Det vill säga att det finns ett extra lager. Det finns ett forskningsprojekt på Princeton, tror jag, eller Harvard, där de har mätare på olika ställen på jorden. Och de här mätarna, det enda de gör är att de hela tiden slumpar fram, det är slumpgeneratorer, de slumpar fram helt slumpmässiga tal. Och sen så kollar de, finns det några ögonblick när talen blir mindre, alltså när slumpen blir mindre, när de blir mer enhetliga? Och det visar sig att i stunder när hela mänskligheten är förenad i någon slags stark känsla, så minskar den slumpmässigheten. Chansen att det här ska inte, att det här ska vara en slump, är en på en miljard. Det är alltså det är inte slump. Och sen så är den så liten, men du vet så här, nyårsafton, jul, alltså alla sådana här stora saker som mänskligheten någonstans kollektivt upplever, så sker det någonting med slumptalsgeneratorer som jobbar på en kvantnivå.
Men det är det jag menar, det här är, säger noll, förlåt, det säger noll om ödet eller slumpen eller vad det är. Vi säger bara att vi inte förstår, det bara så här, vi säger så här, någon bestämmer. Nej, ingenting av det du säger passar in i det. Det säger bara så här, typ, att vi är mer komplexa än vi förstår.
Jag försöker, jag ser det min bild av det. Det vill säga att min bild är snarare att det finns något så här kollektivt. Det finns ett som kollektiv så har vi något behov. Och om dina så här drömmar är förenade med det behovet, så kommer kollektivet att putta fram dig.
Och sen vill jag veta hur de har gjort en undersökning, såklart. Vad är parametrarna?
Nej, men jag kan skicka länken, så kan ni få posta den på
men man blir ju där också. Hur är frågan ställd?
Det är inte en fråga. De har alltså, de tittar alltså, det är alltså datorer som genererar slumpmässiga tal. Och om de alltid genererar slumpmässiga tal, så ska det inte finnas något som helst mönster i det. De ska aldrig synkas, för det är ren slumpmässighet. Men under dagar när mänskligheten, när det händer stora event som 9/11 återkommande på nyårsafton, så minskar det slumpmässiga.
Ni där hemma, jag vill att ni skickar hem. Jag vill att ni skickar in till oss. För det här är upp till er nu att få oss att tro på ögat,
ja,
eller inte. Så skicka in de här tillfällena där. Det här, det kan inte ha varit något annat än ödet. Det var förutbestämt. Det fanns en mening. De här tillfällena som förändrade ert liv, som var, gick från svart till vitt, som var ödesbestämt. Snälla, skicka in. För det här är ju uppenbarligen, vi är inte överens. Vi går vidare.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi har fått ett brev.
Ja. Ämnet är fråga, göra slut. Meddelandet. Hej bögministeriet. Tack för en grym podd. Mycket underhållande och intressant att lyssna på era samtal. Jag skriver till er för att jag har ett problem som äter upp mig. Jag och min kille har varit tillsammans i cirka 3 år. Det senaste året av den här tiden så har jag aktivt funderat på att göra slut. Då kanske ni undrar vad jag egentligen väntar på och varför jag inte gjort det än. Jo, det är så att jag är totalt livrädd för att göra det. Min kille har en lång historia av psykisk ohälsa och ett allmänt destruktivt leverne. Jag har fått se han möta motgångar och det har inte alltid hanterats på ett sätt som inte är skadligt för honom. Till exempel isolering, droger, svält och så vidare är exempel på hur han har hanterat det. Jag är alltså livrädd för att göra slut för att jag är rädd för vad han skulle göra mot sig själv efteråt. Oavsett om jag inte vill vara tillsammans med honom så bryr jag mig otroligt mycket om honom. Jag vill att han ska få ha det bra. Detta är mitt första förhållande och jag känner mig helt lost. Först, hur gör man slut på ett respektfullt sätt? Och om det ens går, hur gör man slut på ett sätt som inte trycker ner personen till botten? Jag förstår att andras känslor inte är mitt ansvar, men jag mår som absolut sämst när jag vet att jag har gjort någon illa. Så jag vill väl också kunna gå ur det här och själv må bra. Hoppas ni vill ta er tid att svara. Det skulle uppskattas väldigt mycket. Ta hand om er. Med vänlig hälsning. En anonym och hopplös kille.
Mm. Och inte bara hoppas. Vi vill ju verkligen. Det är ett av de finaste breven vi någonsin har fått.
Ja.
Alltså det här väcker så mycket känslor i mig.
Jag känner igen mig mycket i hans. Ja. Jag tänker typ att oavsett på vilken nivå som den här problematiken har skett. Det kan hända med vänner, det kan hända ja. Med partners eller föräldrar. Ja. Alltså det handlar om att separera sig själv utifrån en giftig miljö eller en giftig situation. Och man måste kanske, jag behöver det här, men den andra personen behöver något annat.
Ja.
Det är jävligt. Du är jätterörd nu, Anton. Du gråter.
Nej, jag gråter. Nej, jag
jo, det gör du.
Nej, men nej. Nej men det är klart man blir, men jag blir jätteberörd av, för som Micke säger så vi har aldrig varit i den här situationen på den ena eller andra sidan. Och det enda som jag vet med min erfarenhet är ju att jag kan inte ta ansvar för en annan människa och en annan människa kan inte ta ansvar för mig. Det är det enda jag vet.
Men är det så, om vi stannar bara där, för det finns mycket så här, vi kan gå in i. Vi kommer svara på liksom de praktiska frågorna i brevet. Så. Det kan vi ta lite längre fram. Men det finns massa lite filosofiska frågor som ställs. Som är så här. Är andra människors känslor vårt ansvar? Är ju en praktisk fråga som är så här. Om man bara... du bara, vilken trevlig. Nej, men så är det vårt ansvar. I en relation ansvarar vi för folks känslor i livet. I stort på arbetslivet att säga, för det, ja, vad tycker ni?
Alltså jag har ju jag skulle inte vilja påstå att man har ett ansvar för andras känslor, men man har ett ansvar för sitt eget beteende och att vara medveten om att mitt beteende kan väcka olika känslor i människor. Jag tänker det är ju det som är att vara empatisk, det vill säga att jag förstår att om jag går och tränger mig i kön så kommer folk bli arga på mig och det är rättfärdigat. Alltså det finns ju liksom den dimensionen i det här och den blir ju ännu mer komplicerad när det är någon man är tillsammans med.
Ja.
Därför att det är ju en person som man, alltså även om man kanske gör slut med, så är det uppenbart att våran brevskrivare verkligen bryr sig om den här personen, alltså sin partner.
För det jag tänker på är att för det sägs som en sanning, så det slår också, vad har det han har hört Det som resonerar i det brevet är så här, bara, jag kan inte ta ansvar för andra människors sanning. Jag kan inte ta ansvar för andra människors känslor. Mm. Så vad, det är som, ett, som en sanning vi hört och blivit passed down genom artiklar. Och, och det jag vill säga så här, om du är en person som har varit med att bidragit till de känslorna, jo, då är det väl visst ett ansvar för dig att ta hand om den känslorna. Mm. Så att så att jag menar att när vi gör slut och så, jag bara, du ska säga så här, jo men det är klart att vi har ett ansvar för varandra. Ja. Vi har delat ett liv och varit med varandra och älskat och sånt. Det är klart att när du gör slut att det är det är därför jag tycker väldigt väldigt mycket om att du skriver, för det är väl klart att du har ett ansvar och att eller så här att du känner ansvar. Det är klart att du känner ansvar för det och det är inte fel, och att du ska, din ingång ska inte vara jag förstår att andras känslor inte är mitt ansvar. Jo, för att du har ett ansvar. För ni är ihop fortfarande. Tills du har sagt det så har du ett ansvar. Mm. Just nu är du det. Och kanske så... Du vet ju också att du har en plats i hans liv. Och det kommer vara viktigt det du gör.
Mm.
Däremot så tänker jag... Och med det sagt så tänker jag... Hur får man... Men ett breakup, att göra slut, att vara så bra som möjligt. Jo, men det är väl... Jag tror det är så himla viktigt, för jag har också varit här, jag har katastrofala saker i bagaget, och utifrån att lära vad jag har gjort fel är ju så här typ att vara så här, jag gör det här för att jag behöver de här grejerna. Jag är slut för att jag har utvecklats, eller jag har de här behoven. Mm. Jag känner så här. Det handlar inte om hur du har varit, för vad du har gjort. Det handlar om att man är att du själv, för oavsett om den personen har varit en katalysator kring saker, att man vill någonting, så handlar det, man måste kommunicera med en person, för du har haft tid att tänka på att du vill ge slut, och du släpper en bomb mot någon, den har inte hunnit tänka. Det är som när man kommer ut, man bara, jag är bög, mamma, va? Acceptera mig! Och man bara, jag är förvirrad, okej, men ge folk
nej, det man måste ge respekt för den andra personen som får det som en bomb i knät, bara sådär. Och det kan ju ta tid.
Så man har, du har haft tid att tänka. Så att liksom, så klart att du har ett ansvar. Men
men ansvaret är ju också för vad man gör, ens egna handlingar. Hur man gör saker och ting och hur man handskas med det. För jag menar, det är ju inte ett ansvar att ta hand om den andra personens känslor och så vidare. Men man har ett ansvar i en relation att göra det så fint som möjligt. Att faktiskt få ett farväl.
För det man säger när man gör slut, det är ju så här. Hör, det har varit mitt ansvar. Jag har tagit hand om dig nu i vår relation. Och vi har haft det så här bra och det här har varit vårt liv. Men jag säger nu att jag kommer inte ta hand om dig mer.
Jag slutar ta hand om dig.
Jag slutar ta hand om dig.
Ja.
Vi har haft ett liv där vi tillsammans har tagit hand om varandra. Nu slutar vi med det.
Mm.
Så att liksom, det är ju det som innebär att jag slut. Det är ju det faktiska. Så att fortsätta det efter att man har ju, alltså, faktiskt gjort slut, det är ju fel. Så
det är inte sunt.
Det är inte sunt.
Men det är det här som gör mig lite så här gråtfylld. För det är ju det här som gör så ont.
Ja.
Det är ju det här som är det onda i att bli lämnad och att lämna. För det är jobbigt oavsett. När man säger jag vill inte längre, jag vill inte vara i den här, jag vill inte vara med dig, jag vill inte ta ansvar för dig, jag vill inte att du tar ansvar för mig, jag vill att vi går skilda vägar. Det är ju det som är det onda. Och det måste få göra ont.
Ja, nej, men
det är konstigt om det inte gör ont.
Och jag tänker att ett lättare sätt att tänka grejer, för det blir ju så otroligt mycket fokus på att oavsett vad, även om man pratar om det här vad jag behöver och så vidare, så blir det ju också, kan det ju också tolkas som att jag tillgodoser inte dina behov. Och det tror jag är för att vi hela tiden ser relation, alltså vi ser aldrig relationen, vi ser bara oss själva. Men i en, så här, oavsett om det är en vänskapsrelation eller syskon eller föräldrar eller kärleksrelation, så är ju relationen liksom det man skapar tillsammans. Och i det här fallet när man vill göra slut, så handlar det ju om att det här vi har skapat nu, så det är inte du, utan det är det vi har skapat som inte längre,
det viet,
precis, som inte längre funkar eller som inte längre tillgodoser. Och jag tror att det är lättare att tänka på det sättet, alltså att man har skapat någonting tillsammans. Det är någonting levande som utvecklas hela tiden, liksom mellan alla individer, att relationen växer och den går i vågor och så vidare,
eller så dör den
eller så dör den
precis. Och det är också krasst För relationer både frodas ju, ja, och ja, lever, ja, och underhålls och dör.
Men nu pratar vi väldigt utifrån ett sunt förhållande som är så här, man utvecklas och sånt. Och så är det ju, som personer så lever liksom parallellt med varandra. Så här. Man har ett liv ihop, man bor i samma lägenhet. Sen har man även så här, typ, man har en person, man växer upp, man blir äldre. Mm. Man har olika jobb, man har familjekonstellationer utvecklas. Så att man har ju olika utvecklingar. Och sen så är det plötsligt bara, vi passar inte ihop mer. För vi har olika, vi är olika nu. Mm. Och det är ju en risk man tar, att säga... Också det, här, det handlar ju också om att man ska fråga sig, vi är med en person hela livet. Ja, men det vet vi att vi inte är. Vi är ju inte monogama varelser.
Vi är seriemonogama.
Vi är seriemonogama om något. Men i den här så handlar det om en person som är, de har haft en bra relation. Mm. Nu är en person lämnade och den personen som han lämnar är psykiskt sjuk. Så han känner ett ansvar i att den psykiska sjukdomen, alltså han känner ett ansvar inte bara för att göra ett respektfullt avslut, utan att säga typ,
det blir en ny dimension.
Ja, han vill inte att han ska dö. Mm. Han ska inte ta livet av sig. Eller skada sig själv. Eller bara så här. Och då undrar, vad har man för ansvar då? Vad tycker ni?
Alltså, jag skulle säga att ansvaret ser likadant ut. Man, så här, det gör ingen blir förtjänt av att man stannar i relationen, för att den andra personen kommer förr eller senare uppfatta det, för det är väldigt svårt att dölja sina egna känslor under en lång tid. Alltså jag tänker, det har gjorts en uppsjö historia om det här att man blir bitter efter att, jag kan förstå att man blir bitter om man då liksom stannar av en anledning som inte ens den andra känner till. Det är inte schysst mot någon, och det är ju det som är dilemmat. Och jag måste också säga att jag tycker att den här brevskriven, det är brevskrivens första relation, alltså gud vad moget hanterat. Jag hade ju bara varit så här, nej, jag bara försvinner, för att jag slipper se det och jag slipper liksom ta hand om det. Det är så himla fint att brevskriven vill ta hand om det här.
Men får jag flika in en sak, jag tycker också att det är en fördel att han vet om premissen. Han vet också om att hans partner eventuellt inte kommer att må bra i det här. Han vet att det kanske eventuellt blir svält och depression och så vidare. För det är ju det här man inte vet. När man är tillsammans med någon och sen gör man slut, så har man ingen aning om hur det kommer att sluta. I det här fallet har han faktiskt en fördel i att han vet att det finns en svaghet. Mm. Och då skulle han faktiskt kunna bolla upp eller göra ett skyddsnät eller kunna hjälpa till med de här sakerna genom att prata med gemensamma vänner, prata med familj, prata med syskon om det finns det.
Han är inte ensam.
Han är absolut inte ensam. För jag menar, i ett annat scenario där han inte hade vetat om det och han kanske bara hade gjort slut och det hade blivit en dålig situation som man inte vet om, det är ju nästan sämre. Ja. För här vet han ju att det här finns det en risk.
Just det. Så, han har, så att använda sig av den kunskapen som han vet. Han vet hur hans partner är. Han vet vilken typ av stöttning han kommer behöva när han säger sitt budskap. Vi kommer inte vara tillsammans mer. Och så jag håller helt med. Aktivera personens nätverk. Mm. Så jag säga, du är en väldigt insiktsfull och väldigt här, alltså du är en insiktsfull person som är tänker på konsekvenser av det du gör och på vad det här innebär. Så jag tänker typ lita på din egen förmåga att hantera den situationen. Mm. Jag tror att du är rustad för att ha det samtalet, och är du rustad för ett samtal som kopplar i så här, ert förflutna, det här är nuet och det här är framtiden, så liksom men tro på dig själv att du, you've got this.
Nej, men jag tror det, men om jag tolkar svaret rätt så tror jag att det handlar om, alltså om man mellan raderna, det är så här, var går gränsen för mitt ansvar, det vill säga att
såklart,
alltså jag tror inte det är ett problem att liksom ta hand om, utan bara liksom, när ska jag sluta ta hand om det,
och ansvaret är ju, det svaret är ju att ansvaret är nu, har du jättemånga, du är ihop med honom nu, tills du gör slut så är du ihop med honom, så nu när du tänker att du känner ansvar nu, ja, det är för att du är ihop med honom nu, så du har ett ansvar. Och jag skulle säga att det har man fortfarande när man precis har gjort slut. Ja. Så du måste preppa för att den personen har det så bra som möjligt. Men, varför är det slut? Jo, det är ju för att du har känslor som du måste ta ansvar för. Det finns ingen person som är närmare dig själv än dig, och så kommer det vara resten av ditt liv. Du måste ta ansvar för dina behov först. Mm. Annars är du inte någon till nytta. Alltså om du kan inte vara kvar i en relation som du inte vill vara, så det är inte hållbart överhuvudtaget. Alternativet är absolut aldrig att stanna i relationen. Nej. Däremot ska du se till att det blir så uppbullat och bra som möjligt för personen du gör slut med, och att du har ett nätverk att falla tillbaka till. Mm. Vad behöver du för stöttning för att ta dig ur det där?
Det jag skulle göra är, i det här fallet, det är alltså de personer som jag vet har, är nära honom, att jag skulle förbereda kanske ett mejl så att jag är redo, för man kan inte berätta det för dem först.
Det får man absolut inte göra.
Så att man måste liksom vara redo att direkt i anslutning till det aktiva nätverket. Och då tänker jag så här, att författa ett mejl före så att man liksom är redo att skicka på sänd och liksom finns tillgänglig på telefon om de behöver prata, om de vill prata om någonting. Mm. Men så att man gör dem medvetna direkt efter.
Men också där, prata om det så att man inte så här tar hand om det efterkommande, utan prata med din partner om att jag har förberett det här, vill du ha hjälp med de här sakerna? För jag menar, det är också lite
det här är en viktig grej. Det här är en viktig grej. Jag tänker att det man kan göra i ett förebyggande syfte är att ta ansvar för allting som händer när bomben släpps. Men sen måste alltså den här, vår kära lyssnare måste också få lov att sörja. Han har också gjort slut med sin kille. Så det här handlar ju om att det vi pratar om nu, att det här mejlet ska aktivera alla människor runt omkring den andra personen som kan ta hand, som kan ta vid där han har varit. Och så är det klart att det finns liksom en sträcka där han fortfarande måste vara involverad. Men någonstans måste det finnas en utfasningsperiod. Mm. Och hur ser den ut?
Anledningen till att jag protesterar är för att jag tänker utifrån mig själv att hade det hänt mig så hade jag bara sagt fuck you, du behöver inte hålla på att ta ansvar. Men samtidigt så, alltså det är vad jag säger och vad jag tror att jag behöver. Eller det är vad jag säger att jag vill ha, men det är inte vad jag behöver.
Och alltså, förlåt, men alltså, jag och mitt ex gjorde slut och allting. Alltså, det här, hur man gör med vänner, man har vänner gemensamt och allting. Man bara, det är klart man håller koll på varandra. Alltså, så här.
Mm.
Hur mår den? Man har olika sätt. Men man ska också vara beredd på planen du gör när du är slut kanske inte kan baseras på att du finns närvarande. När du säger det du gör så kanske du är borttagen ur bilden. Så vad händer då när du inte existerar där? För när du säger det, då har du tagit ansvar för dina känslor, att du övertar dig ur relationen, men han kanske inte vill ha någonting med dig att göra. Du kanske är ute ur hans liv. Ja. Boom, då. Det vet du inte.
Mm.
Så vad händer då? Så egentligen är det ganska enkelt, tänker jag. Du kan ta ansvar för det. Nu är du ihop med den här personen och du kommer göra slut. Så ta ansvar för det du kan just nu. Men när du gör slut, då har du gjort slut.
Mm.
Då är det där. Mm. Då måste någonting annat ta vid. Så vad kan du göra
för att preppa det? Ja, precis. För det sänder också väldigt konstiga signaler om man sen ändå finns kvar på samma sätt.
Och sen måste jag säga så här, det finns ju också saker i det här mejlet som är så här, som man blir orolig över, och det är hanteringen, alltså att du lever med en destruktiv person som det kan vara svårt att veta hur personen reagerar. Så det här är inte vi överhuvudtaget experter på.
Nej, herregud.
Alltså vi är möjligtvis.
Men det hoppas jag att folk förstår. Vi är inte utbildade och inte kvalificerade att ge råd någonstans.
Alltså knappt
har ingen legitimation.
Knappt om något skulle jag.
Nej, men så bara, vi kan inte sätta oss själva. Liksom.
Nej, så jag menar, det finns ju jättemycket platser man kan höra av sig till om man mår dåligt eller om man är en person som behöver ha stöttning i det här. Micke, du har
lite. Nationella hjälplinjen är ett jättebra ställe. Man kan ringa 13 mellan 13 och 22 alla dagar och numret är 0771 22 0060. Bra ställe att höra av sig till om man känner att man behöver stöd.
Bra.
Och sen, i alla olika frågor.
Ja, då är det en linje för överhuvudtaget liksom psykisk ohälsa.
Och där guider de en vidare.
Ja, precis.
Och sen tror jag att för att liksom wrap this up, så tror jag att en ledsagande grej i det här som jag tycker att du ändå har ställt dig själv, det är väl hur mycket orkar jag hjälpa till utan att själv gå under? Liksom så menar, du lever med någon som har det tufft och som kan köra så att du måste se till dig själv för att, så att jag tycker det är jättefint att du hör av dig och sen, men nu måste du måste faktiskt se till att du inte går under.
Och någonting som jag vill tillägga till det här, men när man pratar om varför någonting som faktiskt var en uppenbarelse för mig när en kompis sa, och då var jag äldre än vad jag vill erkänna att jag var, men han sa, men du Alltså, så här, du kan ju inte heller ta ansvar för dina känslor. De händer ju oss. Alltså, så här, det är inte, det, men, så här, jag kan inte bli kåt på när jag inte är kåt på. Jag kan inte bli kär i någon jag inte är kär i. Jag kan inte liksom vilja fram det. Det, utan det, det drabbar ju mig själv också. Mm. Och ibland förstår man inte varför. Så här, men vänta, nu är jag tycker jättemycket om det, men jag är inte längre, jag älskar inte längre på det sättet. Mm. Och att, liksom, att det är faktiskt ett skäl. Alltså, för mig så har det varit
ett
skäl.
Okay.
Det är okej. Ja, exakt.
Det är okej okay, framförallt. Det är inte bara ett skäl, det är okej. Okay. Ja. För så fungerar det.
Ja, nej, men det är det jag menar. Men för mig tidigare så var det så här, nej, jag måste också berätta varför. Men det nej, måste man inte, utan det är så här, att vara ärlig kring så här känner jag. Och också så här, han har ju känt så i ett år, så det här är inte en fas.
Nej.
Jag menar, så här, det är klart att alla relationer går genom berg och dalar, men en tredjedel av en relation är inte en fas.
Men att fundera på att göra slut i ett år.
Ja, nej.
Då måste man också ta ett eget ansvar. Jag tycker att det är
men som han gör nu.
Han skriver
ja. Undrar och frågar. Ja. Han gör det på rätt sätt. Ja. You're on the right track,
ja.
Baby.
Ja.
Det är så, och du måste se till
så det, genomtänkt och
ja, när du gör slut, om du vet att du har en partner som har det, så se till att det blir så bra som möjligt, men du måste också se till att någon annan tar vid när du tar
men slut. Verkligen, och inte bara för den personens skull, utan för er bägges skull. Och för att som sagt, om du är kvar på samma sätt fast ni inte är tillsammans, så blir det ännu svårare att reda ut vad som vad.
Och sen tänker jag så här, som ni säger, har vi ansvar för varandra? Jo, det har vi.
Mm.
Men det första ansvaret vi har är mot oss själva. Så när det ena är i jag förgörs om jag tar hand om den andra, då måste du gå till att ta hand om dig själv.
Ja.
Annars så kommer världen gå under.
Och här så finns det också, för också en sak som jag läste i en krönika faktiskt. Ibland kan man läsa intressanta saker där. Men för det är ju det här att jag tycker att ansvaret man har för de andra, det hänger ju helt och hållet på en själv. Det finns ju ingen annan som kan säga till dig att du har det här och det här ansvaret, utan det är ju det jag känner. Och det jag tror att våran brevskrivare känner också, som jag känner igen mig i, det är att det är väldigt lätt att inte veta var tar mitt ansvar slut. Ja. För man kan ju gå i tu för att man tar så mycket ansvar. Och det som hjälpte mig att tänka igenom det här, det är att om man tänker på att förlåt, nu kommer jag inte på svenska ord, men virtue and vice, det vill säga någon slags synd och helhet, men att det är inte en virtue, alltså det är inte en bra sak att gå åt någon åt extremen. Det vill säga att bry sig så mycket om andra att man försöker sig själv. Det är då har du liksom glidit ifrån det som menas med att vara så. Så att komma ihåg sig själv i alltihopa det här är lika viktigt och fint. Det är inte en ful sak, det är inte en egoistisk sak, utan det är viktigt.
Och sen kan man älska någon. Man bara, jag älskar den här personen och vill den väl. Så bara, men med det sagt så är det ju så här, du kommer alltså, oavsett om du gör slut eller om du är kvar i relationen, så kommer du vara dig själv närmast.
Ja.
Men med det sagt så hör av dig till, jag tycker du ska googla runt lite grann. Micke gav lite goda råd där. Nationella hjälplinjen. Och att så här, vi ska vara snälla mot varandra. Så bara ett sånt här brev, en sån här eftertanke, att någonting inte gör sig affekt eller, och att man spenderar tid att tänka på någon annan, det är jävligt fint. Så att, bara, så att du skrev
så respektfullt.
Ja, så att klappa dig själv på axeln och lita på att du you've got this.
Ja,
och att lita även rätt på att personen som du blev ihop med, han har också det här.
Mm.
Ni klarar det här tillsammans.
Mm.
Och med kanske lite stöttning från er omgivning och ifrån professionell hjälp så kommer ni klara det. Så lycka till.
Vi på det.
Jag har skrivit upp en sak på en lista av nästa ämne. Jag vet inte vad jag skrev. Jag har gjort en agenda vad vi ska prata om. Och nästa står här, jag ser även lite dåligt ska jag säga.
Om just via Acast app så kan ni just nu titta på Robins handstil och anteckningar.
Är Anna minska kängor vart Mora? Vad står det?
Jag hoppas det står någonting om din mamma. Jag vill prata om din mamma. Står det någonting om din mamma?
Är Anna minska kängor? Känslor? Känslor vart man...
Hade det inte om kåthet?
Ja, det handlade om kåthet. Måste man ligga när man är kåt?
Måste man ligga när man är kåt?
Måste man ligga när man är kåt?
Det är inte vad det står, jag vet inte vad det är du har skrivit.
Men alltså, förstår ni också typ att så, här, så att jag har ju då kontrollbehov. Försöker
stå... Ja, men okej, okay, det där var...
okej, okay, det var fel sida.
Det var fel sida.
Det var helt fel.
Robin har glömt bort att han har bläddrat och skrivit på ett nytt blad. Så nu är vi tillbaka på rätt blad.
Så tillbaka på kontrollbehov. Så att jag omringar mig. Det här är också så roligt för att jag är en person då som i möten, jag leder mycket kreativa processer eller så här, kreativa möten. Där jag tänker att jag ska skriva på whiteboards. Alltså jag är sämst i världshistorien på att skriva på whiteboards.
Det är alla chefer.
Nummer ett. Jag kan inte skriva. Såhär, alltså jag kan inte liksom formulera.
Det kan inte heller några
såhär, jag är som en läkare. Alltså jag förstår aldrig vad jag skriver själv. Och två, jag har noll grafisk. Jag kan beskriva grafiska visioner, men jag bara, som igår satt jag med ett varumärkes. Jag satt med typ en jävla byrå och skulle beskriva alltså, mitt jobbs olika delar. Alltså, och sen ställer jag mig upp och går fram till whiteboarden. För jag vill liksom formulera någonting. Vad gör jag? Jo, jag gör en ring. Och sen gör jag olika. Och sen streck i ja. Ringen
alltså, fyller du i också någonstans
ja. Så du gör tårta, du gör tårta.
Jag gör en tårta. Och jag står där framför en konsol alltså jag bara, och så, men då blir jag såhär bara, jag ber om ursäkt för att jag står här nu och målar ett tårtdiagram. Och jag kan inte heller motivera varför jag gör det. Det bara kändes viktigt för mig. För att jag behöver samla mina egna tankar. Men jag skulle beskriva alltså, hur många procent av någonting ja, som skulle vara. Det. Mm. Så det var ändå lite relevant. Men jag gör det så fult. Så att grejen med allt ifrån post-its till whiteboards är att man, liksom, man gör det och sen går man därifrån. Och då är det där på väggen. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag har suttit.
Som en ständig påminnelse.
Jag har suttit i möten.
Och någon trevlig medarbetare fotar av. Ja, och ska tolka så här. Det här sa min chef. Det var nog, det ja, finns nog en gnutta av viktighet i det här. Ja. Fotar av och ska tolka det här i efterhand.
Jag vet inte hur många gånger jag har haft liksom så här, jag har haft medarbetare som så här, jag bara, chefen står och målar och jag bara, det här ska vi göra, och så fotar de. Och det är ju verkligen så här, det är dubbla känslor. Nummer ett, vad fin det ni lyssnar när vi fotar det jag gör. Nummer två, varför fotar ni? För det här var ju bara krafts på.
Och nummer tre, varför spelade inte vi in vad han sa istället?
Och nummer fyra, varför är jag chef? Nej,
det är det vi ska prata om nu. Varför är Robin chef?
Mina kunskaper är
jag tycker det är roligare att prata om. Måste man ligga när man är kåt?
Ja, det är roligare.
Ja.
Ja. Så det var det.
Måste man det, Robin? Måste man ligga när man är kåt?
Så det var i alla fall det jag hade försökt. Det vi trodde att vi skulle ta. Måste vi förstå varför vi kom dit. Så att jag försökte läsa den här meningen. För vi hade tre punkter. Men det var tre punkter på det jag hade bläddrat bort åt andra sidan också. Så tredje punkten var, måste man ligga för att man är kåt? Men uppenbarligen är Anna Minsur kändlörvart. Och ni förstår, det var fel sida. Men här kom ämnet. Måste man ligga fast man är kåt?
Fast man är kåt? Fast när man är kåt?
Nej? När man är kåt? Vadå fast man är kåt?
Just det.
Det låter som ett straff.
Nej, för mig är samma sak. Fast man är kåt. Det är också det. För mig... Och det här är ändå upp lite grann, Micke, vad du tyckte att jag bidrog med någon form av insikt i Barcelona, jag inte minns vad det var. Nej, men för, så här, man är kåt, vad händer då? När ni är kåta, vad gör ni då?
Runkar.
Jo, men inte per automatik, jag menar. Du kan bli mega kåt när du sitter på bussen. På
ja.
Du drar fram kuken och börjar runka då som en jävla... Alltså så typiskt det är bara, börja runka. Nej, det är klart att man inte gör.
Man så här, compulsor. Nu är den personen som runkar fram på bussen. Det är mycket... Alltså.
Nej, men alltså, om man blir kåt på morgonen kan man gå runt en hel dag och vara lite småkåt och hitta saker i tillvaron som kåtar upp en ännu mer. Så att
men
när
tycker du
man...
om det?
Jag älskar det.
Jag hatar det.
Nej, det är det bästa jag vet.
Värsta sak. Jag hatar inte att vara fokuserad. Vet, om jag, Det finns bara en sak som får mig att runka.
Fast här är kontrollen igen, Robin. Okay.
Men det finns bara en sak som får mig att runka, och det är om jag inte är fokuserad. Det är bara... Ni skrattar nu, så det här är kul. I'm dead serious.
Och uttråkad.
Nej.
Nej.
Det skulle aldrig runka för att jag är uttråkad.
Nej.
Det är ingen incitament för mig.
Nej.
Nej. Däremot ofokuserad. Jag bara, jag behöver göra det här, det här, det här, det här. Det här är inte så här.
Och sen,
så
bara,
och sen säger jag lite så här. Åh, titta en röv på Instagram. Mm, han är så lite snygg. Åh, titta. Så här. Jag bara, men gud, jag kan inte fokusera. Jag bara, och då finns det då ett konsekvenstänk. Då blir jag så här. Okej, vad är värt vad? Och det är väl lite det som vi är inne på nu. Vad, måste man knulla för att man, när man är kåt? Det är väl det som är frågan. Som svaret, såklart är det nej, det måste man inte. Men jag tror det är så här, typ, det är ju ställt utifrån så här, hur är man när vi är kåta, vad är ingångsvärdet för oss? Så här, är vi personer som bara, jag är kåt, då runkar jag med en gång. Eller är det så här, jag är kåt, det öppnar upp för möjligheter för mig att öppna Grindr, ligga med andra, runka. Så, vad ser vi själva när vi är vi känner oss kåta, vad gör vi då?
Mm.
Så hur är det för dig, Micke? När du är kåt, vad sker?
Nu när jag, och framförallt nu när jag är gräsäng, det är ju lättare när, man är, när jag är i en relation. Eller i en relation när min sambo är faktiskt en sambo och inte en särbo.
Men du vill kåt oavsett?
Ja, ja, nej, men absolut. Men är jag med min sambo, då finns
han är aldrig kåt när han är hemma.
Nej, men då finns det ju per automatik någon som jag kan liksom lättare ligga med, precis.
Som inte säger emot.
Som inte säger emot.
Det är bara svår ord. Som jag kan lätta på. Mamma, liksom du kan knulla med en partner.
Jag försökte vara respektfull för att han kanske inte vill alltid. Så, nej, men nu så är det, nej, men för mig så är det nog snarare så att det är liksom vissa dagar eller vissa perioder när jag liksom, jag märker ju det först och främst på att jag börjar lägga märke till killar, snygga killar på så här, tunnelbanan.
Jo, men det handlar inte om att du vi pratar inte om huruvida du blir sexuell.
Nej.
Vi pratar om vad händer när du är kåt.
Och då startas det någon slags process, så att det vilket i sin tur accelererar processen. Så att liksom, när jag lägger märke till så här, två snygga killar, då blir det ett mönster. Då säger jag, nu är jag inne här. Och sen så börjar jag kolla mer efter
det. Du analyserar dig själv. Du har en algoritm som bara, det bara 3, 4, 5, 6 killar. Det är lika med
12,3
12 killar lika med samlag.
Bing, Micke Kasanovic. Det är precis så det är i mitt huvud.
Du är en jävla app.
Ja.
Det är en datamaskin. Det är en datamaskin. Det är ettor och nollor. Det är ingen kåthet, det är ingen känsla. Det är bara siffror.
Siffrorna säger att jag borde vara kåt nu.
Jag förstår. Alltså, ibland förstår vi inte själva vad som händer med oss. Alltså, vi kan vara så att man bara, okej, varför tittar jag så mycket på killar? Bara, ja. Gud, jag är visst lite kåt.
Ja, precis så. Så det är som, och jag menar, jag är ett förlat på grund av liksom mina tidiga erfarenheter. Jag har inte haft Grindr på länge, men mina erfarenheter är ju att alltid med Grindr och överhuvudtaget annat, så blir det slutar nästan alltid med att det blir jättemycket chattande jättelänge, och sen så blir det ingenting av, och då blir det bara frustration. Så att jag har någonstans resignerat och liksom bara säger nej, det är runka som gäller. Och då liksom
runka som gäller i bokaffärer från 18 november.
Alltså, jag hoppas mamma stäng av nu, lyssna inte mer.
Men runka som gäller. Hur är du då?
Nej, men alltså, jag tror att jag kanske också är lite så här ettor och nollor, men jag blir ju kåt på vissa dagar. Alltså, jag
är måndagar alltid.
Ja, men typ.
Alltså, på dagarna eller att
inte kåt på dagarna.
På måndag. Ja, oh, jag vill penetrera måndag.
Nej, men alltså, det finns någon typ av cykel i mig som jag får någon typ av kåthetströskel och sen går det över. Och jag tror att min kåthetströskel är på tisdagar.
Jag tycker det är tydligt.
Tycker du det?
Ja. Ska jag förklara varför?
Jag gör det, för jag fattar inte själv.
Nej, för att du har varit ledig i hela helgen. Det är trevliga saker.
Ja.
Alltså, det har kunnat
man har njutit,
av.
Man har tittat har på
njutit, och sen så har du tvingats in i vardagens gissel.
Just det.
Så tisdagen är rebell.
Ja, det
är. Så du har haft ledighet. Måndagen är tillbaka. Alltid, så, och tisdagen så bara... Va? Ska jag bara tvingas jobba?
Ja.
Inte vara ledig? Alltså, så bara, så hur kan jag rebellera? Göra rebellion? Jo. Knulla, ligga. Och så ta dina känslor. Någonting.
Mm.
Vad tror du om det?
Ja, du har nog helt rätt i det.
Jag brukar det.
Men jag då som motsatt till Micke som inte sitter och runkar på bussen, jag går in i min kåthet ganska mycket, och jag känner ju själv att jag blir väldigt väldigt sexig när jag är kåt. Jag kan ju typ så här gå från morgonbussen, hoppa av vid.
Går du annorlunda då?
Jag är en kåt.
Vad är det?
Nej, men alltså, jag går lite mer sex. Ja. Jag tror det, lite mer. Det är lite mer fire.
Just det.
Och jag tittar mer på så här sexiga killar på gatan.
Jag tänker hur det är så här, hur det är liksom i praktiken.
Ja, men lite så.
Det är som en så här,
någon jag fräser nog lite i blicken.
Jo,
mer än vad jag
också
gör.
För de är inte heller, de kanske de har en helt annan tycker.
Robin, nej Robin, de vill det. De vill det. De vill att jag ska fräsa.
Vad hade de på sig? Du bara random person som fräser i kåt och där.
Så när ni ser mig på Sveavägen 0828 gåendes från SAS-biblioteket
med lite extra svung,
med extra
då,
svung då. Vet, vi går över på andra sidan, för annars blir det.
Ja. Nej, men, och jag är nog, alltså jag är väl en sån här person som är det har väl gått. Jag har ju varit en extrem sexuell person i mina år. Alltså,
i dina år?
Nej, men så här.
Jag försöker säga att den har varit en slampa.
Jo, jag försöker säga det på fint vis.
Precis. Nej, men, i mina år.
Det här är min ångest också. Jag reproducerar narrativet om mig själv som den horan.
Ja.
Vilket inte riktigt stämmer. För liksom, jag låg första gången när jag var 13 och nu är jag 39. Så det är ändå så här, 26 år av knullande. Så jag bara, ja, men det är klart. Jag har legat med jättemånga människor. Nu jättemånga situationer i jättemånga år. Sen är jag ju så här världens tråkigaste person i perioder. Men jag tror att jag har varit en sexuellt aktiv varelse väldigt länge. Så jag försöker ändå säga, jag har också varit i olika faser i det. Men så kåthet, det är så här, måste man knulla när man är kåt är ju frågan. Jag bara, och för mig är så här, i väldigt många år har jag varit så här, jag hatar att runka. Jag tycker det är så tråkigt. Det är inte så att jag är slav under min kåthet på något sätt. Det är bara, jag är kåt och då måste jag runka. Jag måste göra något åt taket. Jag har aldrig varit så här. Så har det aldrig varit. Men när jag har varit så kåt att någonting måste göras, då har jag tyckt att det har varit så tråkigt att runka. Så då ligger jag oftast. Så då har jag oftast varit att jag faktiskt...
Du har använt ligget som ett runk?
Ja, gud ja. Jag runkar inte speciellt. Alltså, jag har min... Jo, i helgen gjorde jag någonting. Men ofta så har jag varit så här att jag snarare haft ett aktivt sexliv. Det jag haft liksom KK så jag haft,
alltså. Men är inte det bättre?
Jo, men det jag menar, så måste man knulla när man är kåt? Nej, men och så jag tror frågan är också så här, måste man agera på kåthet? För det finns ju också någonting i historien vi berättar om män som bara, om inte, för det här är ju också reproducerat i berättelsen om straighta män.
Mm.
Att om inte de får ligga så våldtar de och det finns våld.
Men hela det uttrycket blue balls.
Ja, exakt. Man bara, så existerar det? Nej, det gör det inte. Som blir sura om inte... Jag har varit med människor som har sagt, jag blir sur om inte jag får ligga. Som har varit så då har det blivit en grej av att säga, okej, om inte jag ligger med dig, då blir du arg eller sur. Och då blir det ett ansvar att jag måste ligga för att
tillfredsställa dig.
Ja, för att tillfredsställa att ditt humör. Mm. Inte att du kan göra det på andra sätt. Så att oavsett min lust att ligga med dig, så måste jag göra det för att hantera din... din blue balls. Och att du inte ska bli arg eller sjukt. Sur. Istället för att du istället runka.
Gör det. Ta hand om dig själv.
Så nu idag är jag i en situation som är så här, typ, jag runkar nog lite. Jag tror jag höjt runkration. För att jag också typ, jag tycker det finns för mycket logistik kring knullande.
Det är hela min invändning.
Ja, det är mycket
logistik.
Det
behövs ju någon till.
Ja, ja, det behövs
någon
mer.
Det är ju det. Alltså,
ja, och de
man också. Behöver koordinera en till köttperson.
Och jag är oftast aktiv nu till den. Och då finns det liksom en tidsaspekt. Så här, den personen behöver göra sig ren. Och det tar tid. Och då är jag så här. Så jag är så här. är det värt den här tiden? För att jag kan göra det snabbt nu själv. Mm. Så då har det blivit... det blivit en grej. Så att måste man knulla för att man, när man är kåt, om ni frågar mig för ett år sedan, så har det varit jag skulle aldrig runka, men nu bara, jag är lite lat, alltså jag vill gå och lägga mig. Och så hemskt att jag reproducerar historien om mig som äldre.
Ja. Och som svar på frågan tycker jag nej, man behöver inte knulla för att man är kåt. Men jag tycker däremot att man ska tillfredsställa sig själv för att man är kåt. För jag tycker att det är någonting fint att man får en lust och att man får en vilja till att vilja uttrycka någonting. Jag tycker kåthet är en, för mig är kåthet en bra sak som kommer ur olika saker.
Men är ni ert bästa, är ni bättre eller sämre när ni är kåta?
100% bättre.
Jag är sämre.
Alltså, jag
tar sämre beslut.
Ja, jag tar också mycket sämre beslut.
Det har jag aldrig varit med om överhuvudtaget.
Okay. Nej, men jag är bara overall en värre person.
Ja, nej, men det är
så klart.
Det är liksom som någonting som kliar som jag bara blir vansinnig på. Och det, jag vill bara att det liksom...
Jag menar killarna som kommer tisdag morgon 8:28 på Sveavägen, det är ju inte de jag vill gifta mig med.
Nej.
Det är ju de som jag bara vill spruta ner på ett eller annat sätt. Det är ju bara någon typ av så här, där är den här personen. Det är som
man bara, thank God att du inte kan bli gravid.
Men verkligen, men det är ju som en marskatta.
Jag hade inte haft
råd. Det är ju som en marskatta som bara så behöver gnida sig mot något annat. Det är ju såhär bara, wow. Det finns ju ingen typ av urskiljningsförmåga överhuvudtaget, utan det bara blir av med det.
Ja. Men det är det jag menar. Alltså, ibland kan jag bara så här, jag kan bli trött på min... För samtidigt, det pågår liksom flera diskussioner kring manlig sexualitet samtidigt. Det är samma, så här, det finns ett avrustande av narrativet att män som inte får utlopp för sin sexualitet kan inte hantera sig och våldtar. Man bara, nej, så är det inte. Det är ett val som människan gör. Individen, det handlar inte om manlig sexualitet. Det är individuella beslut som är fruktansvärda. Mm. Så, punkt. Och sen så är det så här, men blir man mer destruktiv? Alltså så här, alltså när... Är det så att man alltså självdestruktivt menar jag, när vi är kåta?
Men jag tror att man vill både och. Jag tror att det är ett sunt basalt behov. Det är som mat och törst, alltså hunger och törst.
Man, och som bögar, det finns kemsex och liknande. Ja. Alltså, folk tar droger och man tar beslut som man kanske inte skulle gjort om man inte var jättekåt.
Mm.
Så måste man knulla när man är kåt? Alltså, det är en mångbottnad. Det är en enkel fråga, men det är mångbottnad utifrån så här. Vad står vi i rummet och tittar på frågan?
Mm.
Och sen så även så här typ, vad så finns det praktiska? Så här, måste man knulla när man är kåt? Det handlar om din kanske självbild på ett sätt. Bara, är du en person som ser dig själv som att du måste ligga? Måste du ha en sexualitet som är beroende av någon annan?
Ja.
Eller har du en sexualitet som också kan vara din och som är i ditt space och där du kan hantera din egen kåthet, och är det okej att du hanterar din egen sexualitet och din egen kåthet och när du inte har en partner, och det är okej, det gör ingenting kring hur du känner och värderar dig själv att du inte har, kanske du inte knullar människor men du förstår, så och att det är okej, så det handlar om vår självkänsla
som bara, och självbild, ja. Och självbild, absolut. Ja.
Och självbekräftelse,
ja.
Och självbefläckelse.
Ja, och självkörsläckelse. Det tar ingen
och självutkommande.
Vi hade så himla många olika tankar och åsikter idag.
Högt och lågt.
Högt och lågt. Och vi bland annat tror vi på ödet. Och det var lite grann... Jag tänker fortfarande att det är en sån stor historia, alltså tror man på ödet, och att det hockar i så mycket som inte handlar om vår tro på religion, på människan, utan det handlar om typ matematik, alltså förstår du, att det visar typ randomness av att existera.
Får jag tillägga en sak där? Det finns ett citat som är att slumpen är Guds sätt att hålla sig anonym.
Ja, men exakt. Som är så random. Som bara, ja. Det pratar vi om. Ja,
Och jag skulle vilja säga att alltså, jag tänkte på det här lyssnarbrevet och någonting som jag alltså, inte, kanske inte en insikt, men en känsla jag sitter med, det är en så här, på riktigt en ödmjukhet och en beundran för våran lyssnare. Därför att det är alltså, jag, alltså herregud, det tog mig säkert 15 år som vuxen, alltså vi pratar inte från det första året, 15 år från det att jag var 20 någonstans vuxen, att liksom få den här någon typ av mognadsgrad
och insikten,
att jag skulle kunna liksom formulera ett sånt brev. Jag är så glad, det ger mig hopp om mänskligheten, för jag upplever våra lyssnare som kanske lite yngre, att det finns unga människor som är så smarta idag och insiktsfulla.
Ja, verkligen. Och också, jag vill säga att man behöver inte sitta på bussen och runka. Man kan också knulla, om man är kåt.
Okej, jag vill bara säga så lite mer. Jag har aldrig suttit på buss och runkat.
Nej. Har du det? Jag försöker inte, på riktigt är så här,
men jag tycker inte att det ska vara något fördömande. Om man
vill. Nej,
om
man kan det. Inte göra det på publika ställen.
Nej, vänta nu. Om ingen ser den.
Om ingen ser får man pilla lite. Komma lite i ryggsäck.
Handlar inte om det? Att så här, om du kränker någon annan.
Alltså, ja, bara, jo, såklart.
Det är samma sak som när folk projicerar sin sexualitet på Instagram på en. Man bara, how my feet, your feet. Man bara, men jag är inte intresserad.
Jag har en fot.
Jag är inte intresserad av dina fötter, mina fötter. Nej. Din intresse av mina fötter. Inga fötter är jag intresserad av. Och jag ska nu svara på frågor kring det här. Så det är en sån projicering kring och att jag är bara en fot för dig.
Exakt.
Vilket är helt okej, men man också får lov att säga nej. Men,
låt Micke runka. Han behöver bara runka en liten penis på
bussen.
Så länge ingen ser och ingen tar skada.
Och han inte liksom så här,
lägg över din lilla så här, konsultväska över.
Hörrni, om ni vill följa oss så gör ni på @bogministeriet på Instagram och även bögministeriet på Facebook. Det här är en viktig grej faktiskt, för att vi gör det här vecka efter vecka och man kan rata olika podcasts på iTunes.
Ja.
Så om ni går in på iTunes så gör snälla det här. Gör det nu direkt efter, för ni kommer glömma det annars. Era liv är viktiga och innehållsrika. Så gör det nu när vi stänger av. Gå in på iTunes. Tryck in den stjärna, kanske 5, som ni tycker att vi förtjänar. Och skriv en liten recension vad ni tycker.
Och är det så att ni inte har iTunes eller iPhone och använder det, så kan ni gå in på Facebook och rate oss.
Ja,
på vår Facebook-sida.
Så man kan rata på Facebook och man gör det på, på iTunes. Och det här hjälper ju oss. Varför ska ni göra det här? Jo, men det hjälper ju oss att få synlighet. Ju högre upp man kommer i deras olika feed, desto mer relevant blir man för deras algoritmer. Så det är ju jätteviktigt för oss. Och vi gör ju det här av helt gratis på fritid, vecka efter vecka. Så det som en liten motprestation är att ni kanske, när vi ber om saker, som nu, att gå in
så
på iTunes.
Det.
Nej, men så gör ni
som
det.
Vi säger.
Nej, men helt ärligt, jag är allvarlig nu. Det får finnas lite så här givande och tagande.
Och är det så att ni inte vill rate oss, skriv in brev. För att på riktigt, alltså sådana funderingar som ni sitter med. Så jag tror säkert den här lyssnaren tänkte, men det här har andra tänkt på. Men det här var för oss ett helt nytt ämne. Och det är efter 7 år.
Ja, så vi behöver det. Ja. Det är 7 år. Jag stryper mycket snabbt. Jag vill inte veta. Jag har varit med mig mycket i 19 år. Ja. Det finns inget perspektiv i mitt huvud som jag vill höra mer. Vi behöver det.
Vi behöver extern input.
Och jag heter @OlsenRobin på Instagram.
Jag heter @Kasarnovic.
Och du?
Jag heter @AntonRinström.
Och vi hörs nästa vecka.
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.